Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där relationsexperten Mikael Larsen berättar om hur man vet om man har träffat en psykopat. Där finns också avsnittet där Marie berättar om en relation med en man som hon hade som var psykopat. Och hon har också barn med den här mannen. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Det känns jättetungt att bli av med båda. Det känns jättetungt att inte kunna samarbeta. Det känns fruktansvärt att inte bli trodd på att behöva försvara sig själv. Till och med en vän sa det. Hade jag inte känt dig, hade jag inte läst alla meddelanden, hade jag inte fått vara en del av ditt liv, hade jag aldrig trott på dig.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emelie Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Hanna. Välkommen hit, Hanna.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Heter Hanna.
Och hur gammal är du ungefär?
40 års ålder.
Vad är det du ska berätta om i det här avsnittet av Älskade psykopat?
En lång historia som egentligen var kort men blev längre och längre. Och den handlar om otrohet, bedrägerier, barn som fråntogs mig, förfalskning av bank-ID, förföljelse.
Och det här var alltså med din exman som du levde med under hur många år?
17 år.
Mm. Och vad hoppas du kunna bidra med och förmedla genom din berättelse?
Att någon hör och vaknar, kanske inte hinner skaffa barn med en sådan man. Att man är rädd om sig själv och reagerar och agerar.
Om du börjar med allting från början, när ni träffades ungefär, och hur var det här första mötet och den första tiden?
Vi träffades på en kryssning. Det var egentligen han som fick syn på mig och tittade på mig och följde efter mig den kvällen. Och vi var på en stor kryssning med mycket folk, mycket kändisar. Och de hade kommit dit av en slump och vi hade VIP-kort. Så det var nog en känsla av för mig att han ville vara där.
Fastnade du för honom?
Inte just då, nej. Utan det var det här efteråt som han gav aldrig upp. Utan det var sms och det var samtal och han åkte ner och hälsade på mig. Och det var många, många mil han la på det. Det var nog efter ett par veckor. Jag vet inte varför egentligen nu i efterhand. För jag har fått den frågan också. Vad var det som gjorde att du fastnade för honom? Och jag vet inte, men just där och då var det någonting. Och jag kan inte sätta fingret på det heller, utan det var, ja men vi flyttade ihop, det var liksom så det skulle vara. Vi skulle flytta ihop och det var alltid, ja men kom igen, nu ska vi göra detta, kom igen, nu ska vi göra detta. Han var mycket intensiv, det skulle, kom igen, nu ska vi ses här, annars kan jag komma ner till dig och hälsa på. Ska jag komma nu eller passar det nästa vecka? Och sen kunde han dyka upp ändå. Det var... Han hade bara sina barndomsvänner. Det var inte så att han hade nya vänner som han skaffade under tiden, utan det var barndomsvännerna som han umgicks med. Och ingen kontakt med sin familj heller, och det upptäckte jag då. Det var det första intrycket. Jag tänkte, ja, alltså, alla har väl olika anledningar, och ifrågasatte inte det heller där och då.
Hur var du som person? Hur gammal var du och hur skulle du beskriva dig själv som person vid den här tiden?
18-årsåldern, ung och dum, glad, positiv, många vänner, massa intressen, älskade att dansa. Vi hittade alltid på någonting. Det var liksom jag som drog igång vännerna oftast.
Hur utvecklar sig den här relationen sen framåt? Hur liksom, från att han pendlar och kommer till dig, och så, vad är det som händer sen?
Ja, vi flyttar ihop hos honom. Det första är att jag får veta då är att han har tagit dit sitt ex för att inreda lägenheten tills jag kommer. Det var det allra första som jag reagerade på. Därefter bor vi uppe i den stan, vad kan det vara, ett år innan vi flyttar tillbaka till min hemstad. Och det flyter väl på. Jag märker att han har vissa egenskaper, just det här att jag vill att det ska vara städat hemma på mitt sätt. Jag vill att det ska vara diskat, maten ska stå framme när jag säger till. Och det är mycket krav, och mycket egoistiska krav, inte som är uppnåbara. Jag reagerar inte så mycket då heller, ung och dum som sagt.
Var det några varningsklockor som dök upp som du där och då uppmärksammade? Eller är det här varningsklockor som du nu i efterhand uppmärksammar?
Det var några stycken där, som att ofta när jag behövde köpa, vi hade gemensam ekonomi, ofta när jag behövde köpa något som enkelt som mat, då var det alltid diskussioner om varför det blev så dyrt eller varför vi behövde det. Samtidigt så kunde han gå och köpa en bilstereo för flera tusen kronor som vi absolut inte behövde. Det var liksom det här egoistiska som började komma fram. Jag behöver, jag ska, jag måste, men aldrig vi. Det fanns liksom inte, utan det var att man själv blundade för det då, men man tänkte på det. Det var bland det första, utan det började eskalera sen när barnen kom.
Du presenterade den här historien som ett äktenskap som pågick i 17 år, och som du sa här förut, den bestod bland annat av dubbelliv, otrohet, bedrägerier och förfalskning av bank-ID. Det är här också någonstans det här eskalerar. Berätta mer om det.
Vi gifte oss. Vi fick ett barn. En pojke fick vi. Pojken hade kolik. Och han fick inte skrika på nätterna för pappan skulle sova då. Min exman. Det eskalerar ju till att det blir värre och värre och värre, och man blir ju rädd för att först börjar du barnet skrika, sen börjar du han skrika för att barnet skrek, och man hade ju liksom konstant ont i magen och man kunde inte slappna av. Vi fick ett till senare, och jag kommer ihåg vissa händelser som har satt sig jätteskarpt hos mig. Det var till exempel att pojkarna önskade en våningssäng. Det var liksom deras stora dröm, och den stora pojken trillar ner för den här våningssängen en natt. Och jag springer in i rummet och tänkte, åh nej, är han död? Lever han? Och han skriker ju för att det gör ont ju. Och jag håller honom i famnen, och då kommer pappan inrusade och slår mig så i ryggen för att vi inte var tysta på natten. Så vi flög genom rummet och jag med pojken i famnen. Efter det fick jag blommor dagen efter. Förlåt, det var inte meningen, men där och då började jag hata honom. Där och då försökte jag ta mig därifrån och började ha planer på hur jag skulle göra. Han hotade att han skulle ta båda barnen. Hans mamma jobbade på socialen och de vet precis hur man ska göra. Det blev värre och värre. Jag tvättade inte på rätt sätt och jag fick inte undan tvätten tillräckligt fort bland annat. Vilket resulterade i att jag fick mitt nästa slag i tvättstugan.
Jag for igenom hela tvättstugan. Det blev bara värre och värre.
Hur lång tid har det gått här ungefär i ert äktenskap?
Det kan ha gått 6-7 år till. Och jag har liksom bara det här flyktbeteendet i huvudet och rädda barnen. Det var det enda. Det bara är det ord som du är dum, du är ful, du är äcklig. Ingen vill ha dig så det är inte lönt att du lämnar mig. Det sades inför barnen. Kom vänner på besök eller familj eller vi hade kalas av något slag. Då satte han sig ut i garaget. Han ville inte vara med, det var demonstrativt. Alla vänner undrade ju vad som pågick och jag kunde ju inte svara för det. Det var riktigt så här psykisk misshandel att... Jag ska komma åt det, jag ska visa att du aldrig duger inför någon annan. Så fort han inte ville prata med mig, för det var på hans villkor när han kände för att prata med mig. Då gick han ut i garaget och sen kunde det gå ibland en vecka innan han fick för sig igen att han skulle prata med mig. Och då var allt bra. Då skulle allt vara bra igen. Och då var det som om ingenting hade hänt utan... Nu ska vi prata och nu ska du laga mat och nu är det ju så här. Från början visste man ju inte vad som pågick och började man prata så blev det värre och var man tyst så var det inte bra. Men man vande sig och så man gick och pysslade om barnen och man fokuserade på andra saker än honom. Han blev som ett bihang, ett ont bihang som jag måste bli av med på något sätt och det blev jag ju till slut.
Det kommer ju hända en del till händelser här. Beskriver lite mer vad som händer fram tills den här vändningen som gör att du faktiskt, som du sa här nyss, blev av med honom.
Jag har en stor vänskapskrets som vi umgås med ofta. Vi lägger mat hos varandra, vi reser tillsammans. Det är som en liten familj egentligen och vi känner varandra jättebra och det är mina vänner fortfarande. Men det började just då. Jag sitter på jobbet och får ett samtal och en av mina kollegor säger att vet om att han har träffat den. När ska de flytta ihop? Och jag får inte ihop detta i mitt huvud. Vad säger du? Och jag pressar henne rätt så hårt. Och hon förklarar då att en av dem som vi umgås med, de som vi mest umgås med som är en av mina vänner, alltså de bästa vännerna egentligen, vi har firat midsommar, vi har firat nyår, vi har, ja, som en familj. De två, hennes man och jag, vi jobbar tillsammans och hon som jag är nästan dagligen tillsammans med, hon är då otrogen med min man. Så varje gång han har varit och tränat så har han varit hos henne istället. Så när hennes man har haft jour så är min man hos henne och tränar. Jag åkte hem. Jag tänkte jag måste konfrontera honom för jag vill inte lita på rykten ändå. Jag tänkte, vad gör jag med barn? Vad ska jag göra? Vad händer nu? Samtidigt var det en skön känsla för mig att det här är ju jätteskönt och kanske jag blir av med honom. Det var jättemånga tankar. Jag vet inte, jag kommer än idag inte ihåg hur jag tog mig hem. Jag vet inte. Men jag kommer hem. Jag vet om att jag ställer mig framför honom. Och jag vet om att jag frågar, har du varit otrogen? Och så frågar jag då specifikt med henne. Ja, det har jag, säger han till mig. Och så reser han sig upp och börjar skratta. Han skrattar mig alltså rakt upp i huvudet. Och jag vet inte vad. Jag vet inte hur tankarna snurrade överallt. Jag gick in till barnen, pussade på dem och sa jag kommer och hämtar er. Jag måste åka nu. Så jag tar mina saker, packar det nödvändigaste och åker därifrån. Jag förväntar mig inte något sånt av någon annan person. Framförallt allt inte med den man levt med i 17 år. Hade det varit en bra människa så hade man gått fram och sagt att du, jag har träffat en annan. jag vill inte vara med dig längre helt enkelt. Eller vi passar inte ihop, eller vi har vuxit ifrån varandra eller vad som helst. Men hantera det som en människa, det här är inte värdigt någon.
Och den här vännen, vad hände med, pratade du någonting med henne om det här?
Jag ringde hennes man. För jag tänkte att han behöver ju också veta. Så jag ringde honom och berättade, och han trodde inte på mig kan jag säga. Och vi har pratat om detta efteråt, och han sa det att jag ber om ursäkt, men jag anade inte heller detta, och jag skulle ju åkt hem och tagit hand om dig då, precis som jag hörde ju hur illa det var ju. Men,
hur tar mannen till bästa vännen det här då, när han sen inser att det här är faktiskt sant?
Han ber om ursäkt. Vi har pratat jättemycket om detta. Han förstod vad som hände. Hon flyttade in dagen efter i huset. Och mina exman kallade henne för kompis inför barnen. Och barnen, den minsta, var så pass liten så han förstod inte att de inte var kompisar. Utan den stora förstod ju. Men det var dagen efter jag flyttade ut så flyttade hon in.
En stor del av den här berättelsen handlar också om det här som kommer efter våldet. Berätta mer om vad som händer sen när ni på det här sättet då bryter upp och du flyttar ut.
Ja, men min första tanke var ändå, ja men jag har barnen, det här blir jättebra, jag är äntligen av med honom. Han kan inte slå mig mer, han kan inte vara tyst mer, han kan inte psykiskt misshandla. Alltså den här terrorn man kände från honom, det här egoistiska, det ska bara passa mig när jag känner för det och du ska anpassa dig efter min värld. Det började rätt så fort där att han ville inte lämna barnen till mig på utsatta dagar. Jag fick inte hämta dem på utsatta dagar, för att du förstår du väl själv att det är ju inte denna dagen. Du vet väl vilka dagar det är. Alltså det här att man ändrar om och tycker vad man själv tycker, och vi brukar väl aldrig byta barnen på fredagar, vi har alltid bytt dem på torsdagar, så till slut blir man ju osäker på sig själv. När det varje vecka är någonting nytt. Räkningarna börjar ju trilla in nu efter adressändringen, och jag upptäcker att jag börjar få räkningar för ett lån som inte jag har tagit. Jag får panik, och det är mycket pengar det handlar om för mig. Och ringer banken och undrar vad som har hänt, och det visar sig att det är taget med mitt bank-ID. Och jag konstaterar ju snabbt att det är ju han som har gjort detta. Han har alltså tagit ett lån i mitt namn och startat ett företag med pengarna, över 300 000.
Det var ju också anmälningar, det var misshandel, det var han anmälde dig om misshandel av ett barn. Han betalade också barnen för att inte träffa dig. Det här är några saker jag upprepar utifrån det mejl du skickade. Berätta mer om de här starkaste händelserna som skedde här under hela det här eftervåldet, som faktiskt kanske ännu pågår.
Det kunde vara så här att vi skulle fira jul med mina mamma, och han dyker helt plötsligt upp och ska hämta barnen. Jag fick en ny lägenhet. Jag var strålande glad, men han står i källaren när jag ska gå till jobbet. Han kunde sätta blommor på min bil utanför jobbet. Han kunde stå på tågstationen när jag skulle åka. Det här med att aldrig kunna slappna av, för jag vet att han kan vara någonstans, att jag får alltid titta mig över axeln. Den känslan var obeskrivbar, att när man trodde att helvetet var slut så började det om på nytt, fast ännu värre. Barnen skulle jag ju ha varannan vecka då, fredagar skulle vi byta. Han behöll dem, han köpte dem. Den stora pojken fick en dator om han inte hälsade på mig. Det ställde chips, godis och läsk utanför min dörr om de kom ut. Så de inte var med mig. Så att de skulle komma ut till honom så de inte skulle vara inne med mig. Den stora pojken är ju helt betagen i detta och går ju till honom direkt. Slutar med en kväll att jag tillkallar polisen för att han ska hämta honom. Jag orkar inte mer. Alltså jag orkar inte ta de här diskussionerna varenda vecka, att han kommer efter någon timme eller han bestämmer över mitt liv, hur jag ska ha det, när jag ska lämna barnen, när jag ska lägga dem, när vi ska gå upp, vad vi ska äta. Det är han som liksom har makten i mitt hem fastän vi inte ens bor tillsammans och han bor med henne. Det går någon dag och så dimper det ner ett brev om att jag har misshandlat mitt barn. Man känner en enorm frustration att det får pågå. Att en människa kan göra så egentligen, att man inte inser att man är två vuxna, man har valt att skaffa barn. Nu tar man hand om dem tillsammans oavsett vad som har varit i livet. Men köpa sina barn, jag tänker, det varar kanske inte livet ut. Men...
Det är hemskt att stå där egentligen utan någonting.
Ja.
Berätta mer om det här brevet som du talade om precis.
Jag fick ju det här brevet från socialförvaltningen att jag var kallad till möten på grund av barnmisshandel. Och då var det ju han och hans mamma som hade anmält mig att jag hade misshandlat den store. Jag gick igenom en utredning på 3 månader där barnen satt och skrattade och sa att detta var sant. Jag däremot försökte få stöd. Skolan anmälde honom till socialen. Grannarna anmälde honom till socialen. Det hände ingenting. Han var så trevlig. Han var så charmerande. Det kvittar hur många sms jag visade vad han skrev till mig med dödshot. Och, jag vet var och när och hur du tar dig hem. Och du är inte värd någonting. Och kan jag inte komma åt dig så ska jag komma åt dig via barnen. Han kunde liksom inte komma åt mig på det sättet att få mig att må dåligt längre. Utan han märkte ju att jag försökte leva mitt liv. Men barnen, där tar det hårt.
Och du blir du anmäld för barnmisshandel?
Ja, det blev jag.
Hur gick det till?
Jag tillät ju inte honom ta den stora pojken när han ville. Jag ringde polisen och då upprättade han dagen efter och sa att jag hade inte låtit dem ta den stora pojken och att den stora pojken ville egentligen till honom för att han blev misshandlad av mig. Och du vet, bara sitta och förklara sig. Och sen veta att till exempel händelser på socialen också där, ja men ni måste samarbeta fast ändå jag säger, ja men ni talar ju om för honom när jag är här och han kan jag ju visa här på sms, han står ju och väntar på mig utanför och kopierar det ni har sagt för att visa makten över mig. Vad är det ni inte förstår? Jag behöver ju hjälp med honom och aldrig får den här hjälpen. Helt maktlös, hjälplös och så kommer ju barnen i kläm och det är det som är det värsta. Han kunde ringa till min mamma till exempel och berätta hur mycket jag drack under vårt förhållanden. Och det är så att jag dricker ett glas vin, sen tycker inte jag om att dricka mer och ett glas vin till maten eller något sånt där. Vilket resulterar i att min mamma ringde till mig, har du börjat dricka? Nej, och så det här att man ska behöva förklara sig. Han skickade meddelande till mina vänner till exempel om att jag hade varit otrogen. Du vet, allt det här som han hade gjort och som han kändes vid, han skulle ju svartmåla mig. Det var fruktansvärt att behöva förklara sig. Dels med sociala, med honom, inför vänner, inför familjen liksom.
Men när du träffade barnen då till och från... träffade du barnen mycket eller liksom, lyckades han hålla fast dem med de här olika sätten att muta och behålla dem?
Den stora pojken var hos honom 1,5 år innan jag träffade honom och han själv tog kontakt med mig och sa att ja men mamma jag vill inte vara utan dig. Och nu är han stor, han är 18 och det visar ju sig att det har börjat om nu med den lilla pojken. Och nu är det samma sak med honom. Men jag fick en avi där det kom en ny dator på posten. Och tänkte, ja, nu börjar vi om igen. Jag vet vad han är ute efter och jag vet vad som kommer att hända. Och då började det med meddelandena just som så här att du bestämmer inte, det är vårt barn och du ska inte stänga av internet när inte han lyder och du bestämmer inte om han ska gå till skolan eller inte, det gör jag. Alltså det är så bizarra saker och jag såg allting upprepa sig igen som med den stora pojken. Och det var precis vad som hände. Den lilla pojken började prata till mig likadant som sin pappa. Så det kunde komma ett meddelande där det stod, du är dum och du är äcklig och du är ful och du bestämmer inte. Och sen någon minut senare så säger den lilla pojken samma saker till mig.
Men alltså, pojkarna blev manipulerade av sin pappa, så att det var så här de kommunicerade med dig?
Precis.
Hur känner man som mamma när man ser att ens barn blir...
En kopia av pappan. Det känns fruktansvärt, samtidigt som jag hela tiden får tänka att de kommer upptäcka det själva, att det är inte så här man ska bete sig. Den stora pojken har skaffat flickvän där han ofta frågar, mamma, ska man göra så här? Är detta rätt? Och där märker jag ju hur fel synsätt han har fått av sin pappa och att han ber ju faktiskt om hjälp. Och där tänker jag, han förstår ju ändå vad som är rätt och fel. Och den lille valde, eller blev manipulerad till att flytta till honom. Så nu har jag inga barn hemma.
Det känns jättetungt att bli av med båda. Det känns jättetungt att inte kunna samarbeta. Det känns fruktansvärt att inte bli trodd på att behöva försvara sig själv. Till och med en vän sa det, hade jag inte känt dig, hade jag inte läst alla meddelanden, hade jag inte fått vara en del av ditt liv, hade jag aldrig trott på dig.
Om du bara tar det en gång till, vad hände med den äldre sonen? För du sa att du inte har någon av dem, men han har väl flyttat, han är alltså myndig och har flyttat.
Han bor kvar hos sin pappa, så jag har liksom inte haft någon av pojkarna i mitt liv egentligen.
Men den äldre har du lite bättre kontakt med.
Precis. Desto mer vuxen han blir, desto mer hör han av sig.
Ni har ingen kontakt med den yngre, med ett sms, ingenting?
Mycket sällan, jättesällan.
Kan du vara rädd för vad som händer dina barn hos den här mannen?
Ja, det kommer in anmälningar till socialen hela tiden. Det händer ingenting, absolut ingenting. Det kom in en polisanmälan, den lades ner också. Polisen var oroliga för barnen för att han håller på med skumma affärer. Skolan har gjort anmälningar. Det händer ingenting. Men den här maktlösheten, det kvittar vad jag gör. Det händer ingenting. Jag gläntar till barnen blir stora och kan prata för sig själva. De är intelligenta båda två. Det är lätt att fastna i det här. Jag vet själv, för jag var där. Jag trodde jag var dum och ful och äcklig, precis som han intalade mig. Det tog jättelång tid för mig att bearbeta det. Och jag tänker, de kommer tillbaka. Jag ger mig inte där.
Men kan du prata med någon? Har du liksom, bearbetar du det här från den här tiden med någon psykolog eller någonting?
Jag går till en psykolog. Jag har träffat en fantastisk sambo. Jag har en pappa också som jag ställer upp. Mina vänner finns där än idag. Det är mycket, så fort jag inte hör av mig som jag brukar, då vet alla att det är någonting. Och då kommer de här, nej, nu ska vi gå ut och gå, nu ska vi ringas, nu ska vi liksom den här att jag ska inte vara själv och grubbla.
Jag är också nyfiken på, eftersom att man går igenom såna här hemska saker, hur är det med tilliten och det här med att ha förtroende för en ny man när man har upplevt den här besvikelsen?
Dels kan jag berätta om första gången. Det tog mig 3 månader när vi gick ut och tog en kaffe, för att ja, men jag ville inte, jag vågade inte, jag orkade inte. Men han gav sig inte, han var inte jobbig heller. Utan, ja, men när du är redo så väntar jag på dig, jag finns här. Och bara den känslan fick mig att, vadå, väntar du på mig? Finns du här? Ska du inte tjata? Det var wow. Och han fanns där, han väntade i 3 månader. Och sen är det de här att stunderna då det har varit så mest att, ja, men nu är det samtal med den och nu är det samtal med den och nu har den gjort det. Och jag kan förstå hur hemskt det är för honom att gå igenom allt detta också. Och inte lätt att leva med mig, och det har han sagt också. Men han finns där hela tiden, och han sa också det att det är inte, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är svårt att tro på dig, men jag ser ju att detta har hänt och att det händer fortfarande, och jag finns här. Och, men den rädslan, den släpper inte riktigt för min del, kan jag säga.
Men jag tänker andra människor som det är ofta sådär, tror jag, att när någon har varit otrogen och det kommer alltid som en sån otrolig chock. Vad beror det på, tror du?
För att man inte är så själv som person. Man skulle aldrig göra något sådant mot någon annan. Och då tänker man att, varför? Varför gör du så här? Det är ingen som förtjänar detta. Ingen.
Om vi går tillbaka till den här mannen och pappan till barnen. Vad tror du är syftet? Varför håller han på så här? Varför lämnar han det inte i fred? Varför använder han barnen som härskarteknik? Som medel till att härska, ska jag rättare sagt säga.
Jag har ställt mig den frågan ofta. Det är någonting jag frågat psykologerna också. Bara, men varför lämnar han inte mig i fred? Alltså, det är 8 år senare. Jag har ett liv och han har ett liv. Men han har liksom fastnat. Han har fastnat och han lägger upp bilder på oss. Och det är precis som skulle jag svara hej på ett sms, så kan det trigga igång honom till att, åh, vad gör du? Och, nej, jag vet inte vad som hänt. Det är precis som någonting hände där och det blir ännu värre efter skilsmässan. Jag försöker hålla mig undan så mycket som möjligt. Samtidigt så vill jag ju vara där och höra när barnen berättar, till exempel. För jag måste vara den starka och kunna ta deras också. Och då är det han sysslar med de här olagliga affärerna. Och det var ju så polisen kom på honom och anmälde honom, för att barnen kommer ju i kläm här också. Han kör väldigt fort med dem. Det är nya kvinnor hela tiden.
Vad har hänt med honom och den här bästa vännen till dig? Upprätthåller de en relation med varann fortfarande?
Nej, han är nog inne på sin 10:e kvinna. Han har tagit hit henne från ett annat land nu. Det är det senaste jag vet. Men det, oftast är det relationer på 6 månader och 1 år. Och sen varar de inte längre. Och det är också konstigt med tanke på att vi var gifta i 17 år. Och varför fungerar det inte med någon annan efter det? Det är också en fråga jag ställt mig ofta senare.
Misstänker du att han har varit otrogen med någon annan under de här 17 åren? Eller tror du att den här bästa vännen var den första kvinnan?
Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Jag har tänkt på det också. Och så har jag tänkt, det gör ingen skillnad, för att det han har gjort, allt är kvitt. Liksom, jag försöker inte gräva i de tankarna längre, utan nu ska jag ta mig vidare för att komma vidare och istället försöka mota honom mot allt annat som nytt han kommer med, för att jag behöver ligga steget före honom där.
Känner du att du någonsin kan slappna av? Det var som till exempel innan vi började spela in idag, du sa att du hade varit ute lite på stan innan den här poddinspelningen, gått runt i Gamla stan och så, för det är ju här i Stockholm vi spelar in. Men kan du någonsin koppla av, eller finns det här med i tankarna hela tiden?
Det finns i tankarna hela tiden. Jag har lovat mig själv däremot att jag måste ta bättre hand om mig. Sista samtalet jag hade med psykologen, då sa hon, stopp här nu. Nu måste jag säga en sak till dig. Och då blev jag så här, okej. Hon brukar aldrig vara så heller. Så jag blev väldigt ställd. Så sa hon, du, när tar du hand om dig själv? Du tar alltid hand om alla andra. Du måste ta hand om dig. Vad tycker du om att göra? Jag vill att du till nästa gång säger till mig 5 saker du tycker om. Vad har du tyckt om att göra? Vad vill du göra? Och jag blev så ställd. Jag har tänkt på det jätteofta, men vad tycker jag om att göra? Och den här egentiden. Jag var alltid så stressad, men jag gav mig aldrig själv egentid. För nu måste jag göra detta och nu måste jag tänka om detta händer. Nej, det är lika bra att jag inte gör det, för då kanske han får veta. Eller jag tänkte, nej, nu är det dags att jag sätter ner foten. Nu räcker det med maktpositioner i mitt liv. Jag ska unna mig detta själv.
Vad skulle du ge för råd till andra? För det är säkert, alltså när jag gick ut och sökte gäster som har specifikt varit med om dubbelliv, så kan jag säga att jag fick in ungefär 40 mejl på en dag. Vilket innebär att det är betydligt många fler som har upplevt det här än de som skriver till mig. Men det är många som råkar ut för det här. Och vad skulle du säga, här har vi så mycket mer än bara dubbelliv, men det är en del av det. Men människor som kanske känner igen sig i din situation, alltså vad ska man göra?
Gå på magkänslan. Känns det konstigt så börja tänka på, är det allting som står rätt till? Hur är kommunikationen? Gå inte längre in i förhållandet om det inte känns bra. Det är inte värt det. Fortsätt inte. Det är väl där jag gjorde mitt misstag, istället för att är magkänslan inte bra? Nej, men då är det bättre att jag är själv. Det är bättre att jag tar hand om mig själv. Just att man ska våga prata med någon annan och dela med sig istället för att hålla det för sig själv. Jag gjorde också det misstaget. Det tog mig ett bra tag innan jag vågade berätta för mina vänner och familj. Och den stöttningen behöver man egentligen. När han planerade lägenheten med sitt ex och började ljuga. Alltså de här lögnerna, de avlöste varandra. Det har jag ju fått liksom nystat i efterhand och förstått att, ja men, allt som han sa var ju inte verkligen så, utan det var ju en lögn. Han trodde ju på det själv. Och det var ju inget som han var van vid heller. Och så tänkte man, ja men det var väl så. Och så tänkte man inte vidare på det, istället för att, nej men stopp här, varför gör han? Varför pratar han så här till mig? Och konfronterar honom. Och jag känner ju, jag har ju blivit en starkare person och kanske inte hade vågat det som en 18- eller 20-åring. Men man behöver nog göra det. Ta ett steg tillbaka och tänka och vara rädd om sig själv.
Om du skulle sammanfatta det här, det är så många olika saker du har varit med om. Vad är det som har gjort och gör dig mest ledsen?
Att inte bli trodd. Att hela tiden behöva bevisa det här med myndigheterna, det har varit fruktansvärt. Att det stället man ska lita på, de som ska hjälpa en, det är där man har blivit som värst behandlad. Och just det med barnen, som han sa till mig, det är där jag kan komma åt det. Och det stämmer så bra. Jag tror så här, att jag skulle aldrig kunna få sätta mig i en exakt likadan situation igen. Det kommer säkert nya erfarenheter eller saker man kan utsättas för. Men man lär sig, man blir starkare. Jag känner ju inte igen mig själv sedan ett par år tillbaka heller, för att jag har ju blivit mycket starkare. Det är ju ingen som kan trampa på mig på samma sätt. Samtidigt så går man ju ner i sina dippar också och kommer tillbaka. Men jag skulle aldrig kunna förlåta honom på något vis det han utsatt mig och mina barn för. Aldrig någonsin.
Mikael Larsen, du är relationsexpert. Vad säger du om Hannas avsnitt?
Ja, en manipulativ sol och vårar som hon har levt med. Ingen impulskontroll, mycket ilska. Grandios, lyckas charma, som vi hör i berättelsen, sociala myndigheter. Verkar vara en väldigt trevlig man på ytan. Men är allt annat än trevlig på djupet.
Vilka varningsklockor ser du hos honom redan tidigt här?
alltså varningssignalerna visar sig alltid hur de behandlar partnern tidigt i relationen. Men ibland kan varningssignalerna döljas av ett väldigt fint, charmigt sätt. Men jag skulle säga att det blev väldigt tydligt i alla fall vem han är när de får barnet. Han puttar mamman för att barnet skriker på natten till exempel. Det, jag menar,
Det finns väldigt mycket här.
Det finns väldigt mycket där i den här sorgliga berättelsen som han har gått igenom.
Det här är en relation som Hanna berättar om som består av misshandel som både är psykisk och fysisk. När mannen han gömmer sig i garaget, ignorerar henne ibland i en vecka som någon sorts bestraffningsmetod. Vad säger du om just det beteendet? Är det en vanlig härskarteknik?
Stonewalling som det kallas, benämningen, eller tystnadens härskarteknik där man ignorerar någon, man pratar inte med den personen som ett straff. Det är ett fruktansvärt beteende som får partnern att känna sig fullständigt värdelös. För att vi människor, vi är kontaktsökande, vi vill kommunicera. Annars känner vi oss hopplöst ensamma, särskilt om vi då är i ett förhållande med någon som straffar genom tystnad.
Det som kommer fram här i slutet på deras relation, det är ju det här dubbellivet eller otrohetsaffären som pågick med Hannas bästa vän. Och där uppdagade sig ganska mycket på slutet. Och det är också i samband med det som också den här relationen avslutas. Men skulle du säga att det är vanligt att just otrohet är katalysatorn till att man bryter?
Det är många som blir ledsna. Vi pratar ju med väldigt många klienter om detta. Men det är faktiskt många som stannar trots otrohet. För att om självförtroendet har tagit så mycket stryk i ett sånt här förhållande som Hanna har varit i, så känner man nästan som att man förtjänar inte någonting annat. Man är rädd att man inte ska träffa någon annan, att man ska få vara ensam resten i sitt liv om man har investerat ett antal år med den här personen. Så hur illa man än har blivit annat, till exempel genom otrohet, så är man beredd att stanna, för man kanske till och med tänker någonstans, det är kanske mitt fel att han eller hon var otrogen, för jag gav inte den här personen det han hon behövde.
I det här fallet så väljer ändå Hanna att faktiskt lämna.
Det lyckas hon göra. Det är glad för hennes skull.
Sen kommer ju eftervåldet här som hon beskriver. Där det bland annat slutar i att hon faktiskt inte får träffa sina barn. Och innan det så är det ju så att pappan betalar barnen för att inte gå och träffa mamma.
Innan jag började, eller vi började spela in de här älskade psykopat, innan jag mötte klienter med den här bakgrunden, så tänkte jag, men så kan det väl inte gå till. Men ju mer berättelser jag lyssnar på, så konstaterar jag att ja, och här finns det sån människa också som är beredd att betala sina egna barn för att inte träffa den andra föräldern. Vilket otroligt övergrepp mot barnen.
Varför gör pappan så här?
Ja, han vet att det funkar.
Vad ska man göra i ett sånt här fall som Hanna och den här situationen som Hanna är i, där pappan ljuger, manipulerar barnen och mamman Hanna inte får träffa barnen? Man är ju otroligt maktlös.
Ja, det måste vara något av det mest frustrerande, därför att till exempel sociala myndigheter som man då räknar med ska finnas där, hjälpa en, stötta en i en sån här förfärlig situation, istället vänds emot den. Det är som att de här personligheterna som den här mannen är lyckas charma. De har ofta talets gåva. Men vad ska man göra? Ja, man ska förbereda sig i vissa fall på att man kanske inte kommer träffa barnen på ett tag. Men fortfarande hålla hoppet upp där barnen blir äldre och en dag upptäcker vem föräldrarna är. Och jag har många exempel i mina klienter där barnen sen tar kontakt med den föräldern som har varit isolerad från mig och sen bryter med föräldern som har betett sig som en och beter sig som en härskare. Så ge inte upp. Fortsätt. Håll kontakt. Kanske skicka brev. Och får du inte svar, det kommer en dag i de allra flesta fall där barnen upptäcker hur manipulerade de har varit av den psykopatiska eller narcissistiska föräldern och kommer tillbaka till den föräldern de inte har träffat. Ge inte upp hur ledsen du än är. Jag jag kan bara föreställa mig vilket rent ut sagt helvete vissa får gå igenom. För att just det där att få barnen emot sig, finns inget värre för en förälder än att hamna i det. Och det är därför, det visar också på hur fruktansvärt hänsynslösa de här härskarpersonligheterna är. Dra sig inte för någonting.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 4 i säsong 1, där Magdalena berättar sin historia som handlar om att hon inte fick träffa sina barn på flera år och där styvmodern styrde med våld och hjärntvätt. I nästa avsnitt möter vi Susanna som berättar om en chef på en arbetsplats som var psykopat. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram.
Podplay.